Kapitel 40. Muntra möten. Efter 2 dygns seglats var Ragnar och Viger med män framme vid Slivsvikens mynning, och efter ytterligare en dags råd nådde man Virke. Där vimlade människor i stor mängd, handelsmän och krigare, trälar och fria samt män och kvinnor. De flesta var daner, jutar, friser och skåningar, men där fanns också hallänningar samt en och annan norrman, britt, västgaut eller obotrit. Ragnar såg till och med kristna franker. Vad har de här att göra, tänkte han, när de har följt upp med att freda sig mot särkerna i söder. Många män byggde på Virke. Grävare grävde, bärare bar, smeder smidde och timmermän timrade. Ragnar såg flera som föreföll att vara på resa, vissa till fots eller häst, andra med båt. Handelsmän fanns det gott om. En del verkade vara på väg någon annanstans, men de flesta tycktes vara där för köpenskap. Dit många kommer blir gott sig gammal, tänkte han. Några köpmän sålde förnödenheter till de som byggde. Andra tillhandahöll sånt som ingen behöver, men alla vill ha. Män som färdades långt hemifrån unnade sig gärna fagra kvinnors sällskap samt smycken, vapen och vin, trots att priset var högt. Här har varit tillreddes mat som tillsammans med öl såldes mot betalning. En märklig plats, tänkte Ragnar. Marknad, byggplats, hamn och vägmöte på ett och samma ställe. Viger hade rätt. Det här blir både muntert och minnesvärt. Efter att ha slagit läger och dragit upp båten samtalade Viger och Ragnar om arbetet som väntade. Viger hade blivit tilldelad en sträcka av virke att ansvara för. Där skulle grävas rike och skottas vall samt timras bålverk. Timmer fordrades i stor myckenhet och hämtades i omkringliggande skogar eller kom med båt. Viger föreslog att Ragnar med män skulle syssla med timmer, fälla träd, klyva stockar samt foga in bord i bålverket. Som långväga gäst och svågerns styrman slipper du att gräva. Att timra lika med väl och mina män också. Det är vi vana vid hemifrån, både hus och skepp. Men skulle du be oss att gräva gör vi det också. Inget arbete är oss främmande och inget för tungt. Pass på så du inte slutar som grävträl, hotade Viger med ett skratt. Hellre grävträl än jävträl, sa Ragnar och flinade. Skratta bäst än skrattar sist, sa Viger. Båda skrattade. Dagarna vid Virke försvann fort en efter en och nätterna med. Mer än en morgon saknade Ragnar karar i laget. Ibland dök de inte upp förrän fram emot nästa kväll, ibland förr, ofta med munnen sträckt i ett generat leende och alltid med rynkor under ögonen. Orsaken var för det mesta vin eller kvinnor, eller båda dera. Endast en gång hände det att denna kararna inte kom tillbaka alls. När de frågade runt fanns det ingen som hade sett honom. Ragnar möttes av huvudskakningar och nekanden vart han än vände sig. Viger hörde med härsar och hövdingar. Dessa efterhörde och sina män, men dagarna gick och ingen tycktes veta något alls om mannens öde. Till slut fick Ragnar erkänna att där inte fanns någon mer man kunde fråga eller något mer man kunde göra. Trots att det var bistert måste arbetet fortsätta utan den försvunne. Dagarna gick och Virke växte. Ragnar och hans timmen for fram med såg, kil och yxa som om de aldrig hade gjort annat. En morgon dök han upp, mannen som hade försvunnit. Med hälsan i behåll, men utan sin yxa. Var i hela hel har du hållit hus, undrade Ragnar, halvt bister, halvt nöjd. Männen samlades runt om. Detta fängslade för mycket för att strunta i. Ja, det gick fel, sa man. Förlåt. Alldeles förfärligt fel, sa Ragnar. Du ska veta att vi har sökt överallt. Vi skulle inte förvåna mig om obodriternas första nu vet att vi saknar dig. Man kan tänka mig det. Han såg ner i marken. Skämdes. Vad hände? Jag spelade bräde med några friser. Ja. Ja, det gick inte bra. Jag förlorade. Ja, det var ju tråkigt. Men vad har det med ditt försvinnande att göra? Vi spelade om gäld. Det dröjde inte länge förrän jag var av med yxan. Som tröst fick jag vin och dricka och snart var spelet igång igen. Den enda insats jag nu hade var mig själv. Men eftersom jag redan hade förlorat tänkte jag att nu var det min tur att vinna. Jaha, det gjorde du. Först. En gång fick jag till och med tillbaka yxan. Det var underbart. Vinet var gott och spelet spännande. Men så vände det på nytt och jag förlorade allt jag hade vunnit. Samt min frihet. Vad hände? Ingenting först. Men när männen blev bistra och började kalla mig jävträl blev jag först orolig. Sen arg. Jag reste mig och de höll fast. Men då blev jag rasande nästan som Gangulf. Och vräkte både bräde och friser åt höger och vänster. Andra skyndade till. Och trots att jag var förblindad av vin och raseri förstod jag att det var dags att försvinna. Så det gjorde jag. Jag sprang min väg. Men inte till oss. Ja, det var långt. Friserna håller till nere vid floden och jag var trött. Sen minns jag inte så väl. Men jag måste ha krupit ihop på någon båt och somnat utan att någon märkte det. När jag vaknade trodde jag att det fortfarande var natt eftersom det var mörkt, så jag somnade om. Nästa gång jag vaknade var det fortfarande mörkt, men nu var jag pissnödig och ställde mig upp för att lätta på trycket. Du ska veta att det blev liv. Männen trodde först att de hade svartalvor ombord när segelduken började stöna samt dessutom röra på sig. När jag väl hade trasslat mig loss och slutat pissa skrattade de fortfarande. Sen frustade de och skratt varje gång de såg på mig, ända fram till kvällen. Men vända båten, ja, det ville de inte. Jag fick vackert följa med mot kusten och hoppas på möte med någon som skulle uppströms. Några dagar senare mötte vi en båt som var på väg mot Virke och jag fick följa med tillbaka. Du ska inte tro att man lät bli att berätta hur jag hade dykt upp. Den nya besättningen skrattade nästan lika mycket som den förra. Och det sista jag hörde av den första båten, när den försvann i solnedgången, var hur någon härmade mitt uppvaknande och alla skrattade så att de tjöt. Ja, det var ju roligt att du spred glädje på din utflykt. Här har vi mest varit oroliga. Ja, jag är ledsen för att det gick så här och för att jag förlorade min yxa. Jag har lärt mig ett och annat. Och vad har du lärt dig då? Ja, att gallra är starkare när jag spelar om gäld. Ja, kanske det. Du kan nog behöva allt stöd du kan få fatt i. Har du lärt dig något mer? Ja, jag tror inte det. God galder gäldar, som mannen har tycktes fundera. Kanske om jag svär starka sånger över runstav också. Ja, eller kanske avstå spel hellre än yxa, föreslog Ragnar. Va? Hur? Mannen liknade till fej i sina försök att förstå. Strunt i det, sa Ragnar. Samtala får vi göra sen. Hugg i och arbeta nu, vi har mycket att göra. Finns det en yxa här som jag kan få låna? Det tvivlar jag på. Dig vågar ingen bisträcka någonting än på ett tag. Du arbetar i timmerbärarlaget nu. Mannen muttrade men fanns. Trots att han gallrade svagt och spelade illa var han van vid arbete. Han hade gått en bit samman med arbetskamraterna när han vände sig om. En sak till, sa han. Vad nu då, sa Ragnar. Ja, där var visst en båt till från samma ställe. Ja. Ja, de färdade samman, men hade kommit isär när de tävlade vem som kom fortast upp för floden. Jaha, vad var det med den där då? De sa att det fanns en upplänning ombord på den andra båten. Ragnar vände sig för att gå, men hejdade sig steget. Varifrån sa du att båtarna kom? Ja, det sa jag inte, men jag tror att de var från Dorestad. Mannen förstod ingenting. Först hade Ragnar verkat otålig och nu ville han ha med honom och peka ut sina frisiska fältkamrater. Mycket väsen för en upplänning, tänkte han. Visst är det alltid muntert med en landsman långt hemifrån, men för den skull behöver han väl inte släppa med mig så häftigt. Vi kan nog hitta Karn ikväll också, sa han. Då kan det vara för sent. Han kanske vet något om Styrbjörn. Vem är det? Ja, du har då... Eller vem är det? Du har du inte reda på mycket, sa Ragnar. Men ångrades när han betänkte att Karn sent hade hamnat i laget. Han berättade om sin bror och hans öde. Illa. Du förstår ju att du vill träffa upplänningen. Vi kanske kan åka till Dorestad och leta reda på liket och ge en fin färd till andra sidan. Det du talar om, liket, var min bror. Men du har rätt i sak. Han förtjänar en riktig härdanfärd om han inte redan är förtärd av fåglar och fän. Det kan inte vara långt till Dorestad härifrån. Vet du hur länge de hade färdats? En vecka tror jag. Eller två. Nej, en var det nog. Var har vi dem nu då? Ser du båten? Här borta la vi till. De måste ha flyttat sig, sa han, när ingen båt syntes. Är du säker på att det var här? Ja. Vad skulle de göra här vid Virke? Handla boskap. Då har de nog dragit sig mot Oxvägen, sa Ragnar. Kom med här. Närmare Oxvägen låg många båtar och mycket riktigt. När de hade gått en stund fann Karn sina fysiska fränder. Där ligger hon, sa han och pekade. Den bredvid måste vara den med upplänningen. Ragnar gick före. Han kunde inte tåla sig. Båten var bred om buken. På däck stod några oxar och blängde dumt medan de tuggade varsin hötapp. Flugorna flängde och svansarna slog. Har ni en upplänning ombord? Frågade Ragnar de första han träffade på. Männen såg på varandra. Ragnar tänkte att de liknade oxarna, både till uppsyn och form. Upplänning, sa den ene. Är det därifrån de kommer? Var de inte daner? Jo, det var de nog, sa den andra. Eller hur var det nu? En var Fällandsdan, den andra stammade från Svitjod. Jo, så var det. Var hittar vi dem? Frågade Ragnar. Ja, de gick för att finna sitt fartyg. Hade de redan besättning? Fartyg för färdrum, inte för köp. De ville vidare norrut. På det viset. Vet du vart de ville sig? Jag tror Danen ville hem till Tissö eller vad det nu hette. Det är därifrån vi kommer. Upplänningar, vart ville han? Ja, han verkade nöjd med Tissö han också. Finner vi dem inte här, sa Ragnar, lär vi hitta dem i Haralds hall när vi återvänder. Vad heter de? Roar hette Danen, starkade upplänningen. Vet du vilket land de kom ifrån? Nej, han kom ifrån Starkad. Solan, tror jag han sa. Det finns ingen Starkad från Solan, det kan jag gå ed på. Han hette väl inte Starkad, sa den förra andefrisen. Och Roar hette Reppi. Jag tror att upplänningen hette Styrbjörn. Ja, så var det nog, sa den första frisen. Ja, så var det nog. Men det hörde inte Ragnar, han var redan försvunnen. Tankarna målde i huvudet, inte sant. Gudarna driver gick med mig. Styrbjörn lever trots allt. Gode gallra far, giv att det är sant. Giv Styrbjörn åter, dock ej som drag. Han fortsätter förgäves och söker hela dagen med den drumlige brädspelaren vid sin sida. Ragnar Ömsson frågade om det verkligen var sant, allt vad han och frisen hade förtalt Ömsson öste lovord över hans ödesdigra brädspel och lyckosamma flodfärd. Vem kan ana vad en förlust i spelmånde leda till, tänkte han. När kvällen kom hade de fortfarande inte fått fatt i Styrbjörn. Utmattade släpper de sig åter till lägret där de möttes av Viger. Han sökte hela dagen, sa han. Varför? Med Olof och halva laget Korytisse förmodar jag att du har plats över i båten. Ja, hur så? Har du köpt gods eller trälar? Inget era. En landsman söker sitt rum ombord för sig och sin frände. De vill med till Tisse. En landsman, sa Ragnar och kisade mot Viger, trots att han hade aftonsolen i ryggen. Vems landsman? Din och min. Fränden var visst sydskällandsdan. Han visar sig aldrig. Han är visst lite skygg. Var har de? Upplänningen äter med de andra. Du kanske känner honom. Om jag gör så, Ragnar. Det är min bror. Han skyndade mot matlaget. Din bror, ropade Viger ifrån. Har du flera? Nej, svarade Ragnar. Men blev inte han dräpt i Dorestad? Trodde jag också, tills idag. Ragnar försvann ur sikte. Ja, när jag tänker på det så liknar de varandra, så Viger för sig själv. Den kvällen återförenade Styrbjörn och Ragnar vid Virke i södra Angeln. Ragnar visste redan om sin bror, men det gjorde inte Styrbjörn. Först tappade han hakan nästan ända ner i grytan. Sen får han upp så att soppan stängt och kastas över brodern. Famtag och ryggdunkar haglade och båda grät som barn samtidigt som de skrattade. Men runt om såg först frågande ut, sen förstod de och delade brödernas glädje med tillrop och skratt. När det första glädjeruset hade lagt sig slog sig alla ner. Kvällen lång kunde man höra dem lågmält förtälja om det som timat sedan de senast sågs. De andra karlarna lät sig gärna fängsla av en god berättelse och satt kvar. Såväl Styrbjörn som Ragnar hade mycket att förmäla. Styrbjörn hade stupats, plågats, trälat och flytt. Ragnar hade krigat och nära på blivit offrad i Tissö. Särskilt uppskattade männen Styrbjörns berättelse om flykten från Gipsvik, hur han hade lurat kläderna av handelsmännen samt hur han hade bedragit en grinig Edgils i en kyrkomans skepnad i Dorestad. Flera gånger måste han ta om dessa historier samt lyfta på luvan och visa gässan. Nu var han inte längre karl utan blev vuxen med stubb. Karlarna pekade och skrattade. De följande dagarna byggde Styrbjörn och Reppi med de andra karlarna på Virke. Att arbeta som friman var betydligt bättre än som ofri, trots att arbetets beskaffenhet skilde föga. Styrbjörn fick undan för undan höra vad som hade hänt de andra solländerna sedan förra sommarens färd till Friesland. Framförallt ville han höra om Olof och Gangulf. Och blev bestört när han fick reda på hur hårt Gangulf hade tagit hans fall. Reppi lyckades noga hålla sig undan Vigers uppmärksamhet så länge de dröjde vid Virke. När de skulle åka tillbaka till Tissö bordade han Ragnars båt utan att någon anade vem han var. Endast Styrbjörn kände hans hela historia. När Viger kom åter från Virke med sina storhundrade män fann han hallen sin halvfärdig. Olof och hans lag hade arbetat flitigt, nu gladdes de alla att återigen mötas. Särskilt munter blev Olof, som föga anade vem Ragnar förde med sig. Ännu en gång fick Styrbjörn berätta sin saga, som sedan om och om igen. Olof fick förtälja om färden hem från Dorestad, den han hade styrt, samt mer om Gangulf. Styrbjörn bekymrades av Gangulfs svårmod. Det var inget svek, sa Styrbjörn. Han kunde inte ha stannat. Jag hade gjort likadant i hans ställe. Det var det vi sa, sa Olof, men han ville inte tro oss. Så går det om man grubblar för mycket. Svårmod föder maran. Sant, och vi sa det till honom, men nu är det för sent. Glädjande nog skakade han av sig sin objudna nattgäst i sista stund. Slutet var storslaget. Han fick en hedersam hädanfärd. Bragdrika bärsärkar blir besjungna. Och så kommer de till Valhall. Styrbjörn gladdes också åt att träffa Ginna, men kände ett visst vemod över att hon samt systern redan var gifta. Giljade och gångna. Det är inget att göra åt det nu, tänkte han. Vistas man i främmande land får man finna sig i att sånt sker. Det finns andra, låt vara att dessa är finare än de flesta. Vid höstblotet firades Gille i Vigers och Ginnas gård. För första gången använde man den nya hallen trots att den var långt ifrån färdig. Det var trångt i högsätesbänken. Med Harald och Gunn som gäster samt sonen Björn och några nära förtrogna fick man fylla på med platser. Dessutom skulle Styrbjörn och Ragnar sitta hedersamt. Vem är danen du hade med dig, så Viger, oväntat till Styrbjörn. Du har inte sagt något om honom och själv håller han sig undan. Han är lite blyg, så blir Styrbjörn. Men ingen är så blyg att han inte hälsar på denna gäst där. Jag vill veta vem jag har i huset. Han heter Reppir. Det säger mig föga. Men är säker på att jag har sett honom förr. Minst dock inte när eller var. Reppir, sa Gunn. Vars blick möter Ginas. Det namnet låter blott allt för bekant. Reppir, som inte hörde samtalet, satt längst ner i hallen. Bland husfolket var han genast igenkänd, trots mössa och lustig frisyr. Därför var stämningen dämpad. Hur man än gjorde fruktade man följderna för såväl egen del som för Reppirs. Blir han angiven blir han dräpt, menade man. Blir han det inte, och hans öde röjs, ställs vi till svars. Viger har rätt att bli varsgod. Var sitter han, frågade Viger. Han är här i hallen, sa Styrbjörn, bland husfolket. Reppir, ropade Viger. Fram med dig nu. Inget svar. Sorlet fortsatte. Reppir, ropade Viger igen. Jag vill se dig i ögonen. Sorlet tystnade. Nu märkte man att något höll på att hända. Ingen rörde sig. Snart hördes minsta viskning. Längst ner i dunklet reste sig en man. Han såg rädd ut. Kom fram, sa Viger, så jag får se dig i ögonen. Reppir stapplade på skakande ben längs hallen. Tyngre stegen hade han aldrig gått. Hjärnan var tom trots tankarna som for likt djungeldar. Munnen smakade metall, håret hade ställt sig på ända så stubbat det var och hjärtat lät som en hammare. Det hörs ända till helt fri gjorde sin tanke i bruset, men det gjorde honom än mer utom sig. Helst ville han springa, men det uns av förnuft som fanns kvar viskade att det inte gick. Att den som ständigt flyr aldrig blir fri. Han närmade sig högsätet. Där satt de alla. Viger, som han så när hade dräpt, samt Gunn och Ginna som hade haft ihjäl Grengansi och hans husbonde. Nu allt förlorat, tänkte han. Nu får det gå som du vill, blev hans förtvivlans sista slutsats. Reppir, sa Viger. Säg oss vem du är. Vart du for och vem du tjänade. Reppir heter jag, stammade han fram. Ja. Och jag färdats vid omkring, sa Reppir. Gunn och Ginna viskade sinsemellan. Styrbjörn stod spänt, ömsom på dem, ömsom på Viger, rådslående med sig själv hur han bäst skulle förfara. Var? Jag får vill på havet och blev tagen som träl på Samsö. Därifrån för till Jutland och vidare via Kent till Gipsvik där jag fick träla i leran. Det var i Östangen jag träffade Styrbjörn. Det märks att du föddes som träl, det stryvlar jag inte på. Men du rör dig allt för hämta om till gården här. Det var lätt att hitta vart jag än kommer. Var det här du tjänade innan du får vill på havet? Viger spände ögonen i Reppir. Reppir svalde fast en munnen var torr. Ja, bara de som satt närmast hörde. Du hörs illa trots att här är tyst i hallen. Tala så att alla hör. Ja, kved Reppir. Jag har tjänat på denna gård förut. Anade väl det, sa Viger och ställde sig upp. Du gästade Tissö till jul. Minns du köttbenet du kastade? Kommer du ihåg hur det kändes att få dig tillbaka? Reppir teg. I Göjemånad träffades vi i skymningen vid hovgården. Du träffade mig i ryggen. Det var Grengansi som hade båge Pep Reppir. Det var han som sköt. Kan kvitta, sa Viger. Du var med på sveket och hjälpte Nyker. Dessutom var du fredlös redan tidigare. Han tog ett vikt språng över bänk och bord. Inom ett ögonblick höll han Reppir hårt i håret. Det denna hade kvar runt huvudet. Kom nu, sa han. Nu går vi ut på tunnet och får undanstökat. Han föste Reppir framför sig och tog svärd och yxa med sig som man gick ut efter vägen. Viger, hördes ett rop genom hallen. Viger stannade. Viger, sa Styrbjörn igen. Jag borde ha sagt något förr, men visste inte hur. Får vi tala om sen. Först ska jag rensa ogräs på tunet. Han får en yxa att värja sig med. Det är över på ett ögonblick, sa Viger och fortsatte med den olyckliga motorn. Några reste sig för att se kampen trots att den var ojämn. Vänta, Viger, ropade Styrbjörn igen. Fast en Reppir inte talar väl, har han en historia som du trots allt nog vill höra. Viger blev stående ett ögonblick och Styrbjörn fortsatte. Får jag be dig att först lyssna och sedan döma? Har du mer att berätta? Viger vände sig mot Reppir som nickade ängsligt. Dräper honom får inget veta, sa Styrbjörn. De som hade ställt sig upp för att gå med ut sattes ner igen. Några muttrade misslynt. Låt höra då, sa Viger och förde Reppir mot högsätet. Reppir var verkligen ingen berättare, men lyckades ändå få fram vad som hände den olycksaliga vårvinterkvällen för drygt ett halvår sedan. När han berättade om flykten i mörkret rynkade många på näsan. En feg stackare tyckte som tänka. Han berättade om båtfärden i mörkret på Hallebyå. Om att han stötte på Viger och att allfader oväntat hade talat ur mörkret. Viger lever, hade denne sagt. Och sen befallt han om att föra den skadade till Eibjörg. Alltså, det var du som förde mig dit, sa Viger. Men han föreföll fortfarande ett klentrogen. Kan jag verkligen lita på Reppy, tyckte han tänka. Bygger han kanske sin historia på hörsägen? Ja, svarade Reppy. Hur många gånger bultade du på Eibjörgs port? 3 gånger 3. Och allfader så åt mig att försvinna fort. Gott, sa han och blev tankfull. Det visste bara hon och hennes döttrar. Fast de kunde ha berättat så att andra hörde. Fortsatt, sa han. Reppy förtalt om sin andra flykt, hur han kom till Samsö och tjänade väl tills man tog honom som träl och förde honom till Jutland. Sen berättade han om tiden fram till det att han träffade Styrbjörn i Gipsviks lera. Styrbjörn fyllde i och intygade att allting stämde av det han själv kände till. Ragnar värdesatte Reppys vård av Styrbjörn i Gipsvik. Du tycks ha räddat liv, sa Viger, sedan din förre herre rättmätigt dräptes. 2 stycken. Men var det verkligen allfader du talade med i mörkret? Vem skulle det annars ha varit? Du kanske ett samvete, sa Gina. Eller tjänade blott den snöda egen nyttan, sa Gunn. Viger tänkte. Jag är inte säker på det, sa han. Jag har grubblat på detta. Även om jag var halvdöd och utan sans så såg jag korpar på vägen till Erbjörg. Och jag har språkat med asen. Det var när jag låg i gudhuset i feberfrossa utan hand. Här finns en tanke. Jag vill tro att Reppir Gårdskarl var hans verktyg. Reppy stod och stirrade ner i golvet. Han darrade mindre nu när han hade blivit hörd, men var han skulle sluta kvällen vågade han ännu inte tänka på. Det var inte endast Viger han hade att frukta. Också svittjådskvinnorna föreföljs farliga, särskilt den ena. Jag har sak emot dig och du är dömd fredlös över halvdagen. Men din saga blottar bot och bättring och Nyker, Nidingsdåds anstiftare, är död. Därför avstår jag vidare krav på bot och hämnd. Han är fortfarande fredlös, sa någon i hallen. Harald, häv hans fredlöshet, bad Styrbjörn. Låt honom inte lida för att han tvingades tjäna en ilslug niding, rådde Ragnar. Jag gör det gärna, sa Harald, men då måste han höra hemma först. Driver han herrelöst tar han snart rov, eller blir rov. Får jag säga en sak, sa Reppir. Asen talade ju till mig. Hans sista ord var dessa. Vänder åter, värjer Viger. Forna fiender finner frändskap. Ja, vare sig du eller allfader som har kommit på de här orden, låter de inte okloka. Du stannar här, samman med gårdsfolket. Du känner dem och gården, och de dig. På det viset kom det så att Reppir blev Vigersträng. I början vågade ingen av dem riktigt lita på den andra, men innan slaktmånaden hade Reppir visat sig vara en trogen gårdskar och Viger en pålitlig herre. Ginnas förtroende tog heller inte lång tid att vinna. Hon var god mot honom. Svårare var det då med Gunn. Men henne behövde han inte möta. När hon hälsade på höll han sig undan. Och själv hade han sällan närande till Tissö. Viger glömde inte vad hans förre herre hade gjort mot Gunn. Och lät dem båda slippa se varandra. Innan jul var Reppy lika trogen Viger som han någonsin hade varit Nyker. Men mycket lyckligare. Viger kom inte bara åter till en halvfärdig hall. Ginna var mer än redo för nattlig uppvaktning. Hon hade hämtats efter förlossningen och Adisla trasade inte längre sönder nattsömnen. Båda ville vara med varandra och delade under vinterhalvåret såväl Ginnas moderliga glädje över Adisla som åtrån till varandra. Det var mycket förälskat tal och ofta hängav sig de åt Frejas fröjder. Nattetid hände det att de med god hörsel uppfattade uppsluppet tissel om frösådd våtmark och andra fuktiga bildspråk. Därefter kunde flämtningar ana samt bök bland bolster och slutligen utrop och grymtningar snart åtföljda av suckar och snarkningar. Fram emot gräsmånad var det ingen tvekan att Viger frön grodde i Ginna. Än en gång skulle hon bli mor. Viger var glad att äntligen få en ättling. Det är på tiden, tänkte han. Jag är inte längre ung. Vid samma tid som Olof blev varse Ginna, att Ginna var havande sjösattes båtar på Själland. Ragnar med besittning som Styrbjörn och Olof hade vid det här laget bestämt sig för att segla hem till Soland. Gästningen på Själland hade varit lång och munter, men nu var det dags att göra gangen hemma vid. Fränderna där hemma hade fått ut här vintern i ovisshet. Bättre att visa dem att vi fortfarande finns, sa Styrbjörn. Det gäller särskilt dig, sa Ragnar. Vistelsen hade varit ömsesidigt givande. Solländarna hade återgäldat gästfriheten med att hjälpa till med såväl birke som halvbygge. Dessutom hade de grundlagt god vänskap med många daner. Inte lär Harald vålla Svitjots våda, slog Ragnar fast när de förde sina sista saker ombord. Efter att ha tagit farväl av vännerna, nya som gamla, sköts båten ut från stranden. Olof kände det så många år hade förflutit sedan de hade kommit till Tissö, trots att det var mindre än ett, nästan blott ett halvt. Avfärden skilde sig från ankomsten. Nu var han och danerna fränder. Då hade de blivit betraktade som botoffer. Olof gladdes åt den ena tanken och ryste vid den andra. Sunnan rådde samt sol. Ragnar valde vägen norr om Själland. Tills vi ska söderut igen lär han av vänt, hoppades han. Med Samsö om babord och Sejure om styrbord slörade de i god fart. Vinden var ljum men vattnet kallt. Där försökte de sig mot land över natten och hittade en lämplig länning i lä runt spetsen på en långsmal halvö. Nästa dag grydde med samma vind, men himlen var grå. Dock stillnade vinden redan på morgonen och snart kom det regn. Alla ombord frös och stämningen blev retlig. Då Ragnar såg hur männen huttrade beslöt han att reva seglet. Att sitta still i strilande regn gagnar föga. Då blir vi kalla både till kropp och håg. Råd ju gott. Hugg i nu så ska ni se att värmen återkommer. Han möttes varken av bifall eller burop. Vädret till visset och ro är det bästa vi kan sysselsätta oss med, tycktes karlarna tänka. Snart sköt båten god fart igen och männen muntrade sig med rim och ramser i takt med årtagen. De rådde med kusten och styrbord men strävade norrut. Ragnar förväntade sig noggrant till natten och ville ha den med och inte mot sig när den kom. Natten tillbringar vi till havs, bestämde Ragnar. Vi ligger långt från land. Jag vill inte förlora vindhöjd. Männen grymtade men fanns. De var visserligen varma efter rodden men visste hur kall natten skulle bli. Då ro vi så länge det är ljust, föreslog Olof. Nattvila gagnar föga om vi ändå bara fryser. Ni får ro så länge det går att se någonting och börja så fort det ljusnar. Bra, hörde ni. Hugg i. Båten sköt fart och snart låg land långt bakom nakten. Natten blev odramatisk, kort och kall. Så fort gryningsljuset anades satte man sig vid årorna igen och började ro. I takt med att värmen återvände återkom målföret. Frusna män talar föga och trötta. Jag sover fortfarande. Bra för dig. Jag sov bara de korta stunder som jag inte satt upp och slog mig om ryggen. Lyckades du få dina kläder torra? Ja, bara de närmast kroppen. De andra är fortfarande fuktiga. Se där, sa någon. Ingen bryr sig. Se där, sa någon om igen. Vad är det om, frågade någon annan. Vänd dem så får du se. Sömniga karar vände sig stelt. Var då? Där. Ser inget. Se efter igen då. Öppna ögonen. Suck. Det är inte lite du begär. Ragnar, det är fartyg för över. Jag vet, så Ragnar. De rådde vidare under tystnad. Bör vi inte ändra kurs, frågade någon. Ro på, svarade Ragnar. Vi har inget godsvärt att plundra och därför föga frukta. Vapen. Vill de oss något hinner de ikapp. Oss i alla fall. Av deras åtta båtar samt vår lär vår inte vara den snabbaste. Men troligast är att de inte bryr sig alls. Så länge de inte jagar trälar, så Olof. De blir säkert lika frusna som vi. Frusna män är sällan hågade på träljakt. Men kanske deras hövding. Då ska de få en omgång de ska glömma, så Ragnar. Ta fram era vapen och håll er redo, ropade han till männen. Hellre död än träl, så Olof. Du vet inte vad du talar om, så Styrbjörn. Avståndet krympte. Land skymtade långt bortom ett styrbord. Gangulf blev varse den ensamma båten samtidigt som Gisle. Inte många båtar ute än, sa han. Inte undra på. Gräsmånad är grymt till havs som känns bistrare än midvinter. Vänta bara, snart vimlar vatten av feta färdmän och fientliga flottor. Arla, fågeln, fångar masken. Vad pratar ni om, frågade Geir. Fåglar och mask, sa Gisle. En båt, sa Gangulf. Var då, frågade Geir. Där, sa Gangulf, ser du? De ror, liksom vi. Syns knappt. Ja, där, nu ser jag. Karl, där är den. Ser du den också? Jag sover, mumlade han. Och struntar i mask. I takt med att avståndet krympte blev Gangulf mer och mer fundersam. Denna båt hade han sett förut. Otroligt, tänkte han. Kan bara inte vara sant. Finnvid? Ja. Den där båten? Bryr vi oss inte om. Den är för mager. Jag vill syna den. Varför? Om den hade gått skulle den gå tyngre. Där färdas endast män och vapen. Dem gagnar föga att fresta. Låt dem fara. Jag menar inte som byte. Jag känner igen henne. Som vadå? Som den jag rodde ut med. Jag vill i alla fall försäkra mig om att det inte är mina fränder som färdas. En fåfäng förhoppning, men inte mig emot. Lägg om, ropade han till de andra båtarna. Gangulf vill syna henne. På Ragnars båt såg besättningen hur främlingarna ändrade kurs. De vill vänslas med oss. Bryn era ägar, håll bågarna redo. På med pottan, sa styrbjörn och satte hjälmen på huvudet. I nästa ögonblick frustade han förbannelser. Du måste tömma pottan innan du trär på huvudet, sa Ragnar. Tig, sa styrbjörn och torkade ansiktet. Redo nu, sa Olof. Här kommer de. Gangulf fick först syn på styrbjörn. Han är ju död i Dorestad, tänkte han. Jag visste att det var för bra för att vara sant. Detta skepp är inte riktigt i drivs av draugar. Jag borde ha förstått. Ensam båt på iskallt hav i ljusa vårnatten. Det är inte brukligt. Att Ragnar Olof fanns med ombord förstärkte bara hans känsla av gudernas groteska jäckeri. Han såg efter en gång till, sen vrålade han av skräck. Olof såg den första båten närma sig. Plötsligt reste sig någon som påminner om Gangulf upp. Men denne var ju blå om läpparna, blek i hyn och blöt och slämmig. Gangulf hade återvänt från Ran. Nu kom han som drag, det var inget tvivel om saken. Så som han vrålade. Olof frustade och fasade och snart följde Ragnar efter. Han såg detsamma som Olof. Styrbjörn var inte heller sen att låta skräcken gripa honom. Man hade ju sagt honom att Gangulf var drunknad. Besättningen förstod ingenting, men var inte dummare än att de gjorde likadant. Om styrman med förtrogna beter sig så, då finns det goda skäl. När Gisle och Geir hörde skriken såg de på varandra. Vad har de för sig, våra vänner, sa Gisle. Där har vi Ragnar och Olof, vad roligt. Och styrbjörn har de också stött på. Syn bara att de bär sig så märkligt åt, sa Geir. De ställde sig synligt vid relingen. Sluta väsnas, ropade de allt vad de förmådde. När också Gisle och Geir syntes över relingen bekräftade det ånyo Olofs farhågor. Gisle och Geir hade drunknat samma dag som Gangulf. Nu var det inte tuttal om saken. De hade mött draugarnas flotta. Det var ju inte långt från Ägers läse och där Äger höll hov var Ran aldrig långt borta. Se, skrek han till Ragnar och pekade. Gisle och Geir går också igen. Flera av finnvedingarnas båtar höll på att avlägsna sig. Finnvids och Ragnars båtar låg kvar till råd var de oförmögna. Förlamning följde på fasen. Låt oss komma iväg, sa Olof. Här är inte sunt att stanna. Ja, du har rätt, sa Ragnar. Men varför gör de inte slut på oss genast? De gläds åt vår skräck. Snart slår de till. Karl öppnade ögonlocken. Vad är det som låter, tänkte han. Sånt fasansfullt oljud. Men det kan man skrämma barn. Han ställde sig upp. Sluta tjuta, skrek han. När ingen hörde gick han fram till Finnvid och ryckte honom i manteln. Jag tror jag vet hur vi ska få frid, sa han. Hur? Få först tyst på Gangulf och be honom sen att uttala sin styrmans och frändes namn, styrbjörn. Det är han som brölar på andra båten. Jag tror att det kan väcka honom i skräcken. Det kan vara värt ett försök. Märkligare möte har jag sällan varit med om. Inte jag heller. Våra vänner är dugliga, men de har sina sidor. Inte bara dem. Finnvid gjorde som Karl rådde och snart upphörde allt brölande. Istället utbröt glädjevrål när man fann sina döda fränder livslevande. Män hoppade från båt till båt och liksom vid virke haglade ryggdunkar och famtag. Gangulf grät som ett barn, dels för att styrbjörn levde, dels för att hans skuldkänsla nu fullständigt upplöstes i ett intet. Själv blev han omfamnad av Olof och Ragnar som senast hade sett när han i bärsäckarraseri gick över bord. Nu förstod de att han på något märkligt vis hade överlevt. Olof kramade skrattande sina bröder Gisle och Geir med tårar ut efter kinderna. Även han kände skulden stentyngd falla mot däck. Ragnar gladdes med Olof. Gisle och Geir hade trots allt varit hans besättningsmän. Karl hade inte saknat så många, han hade farit med Säming, men verkade inte bekymrad för det. Han färdades redan med fränder. Olof rufsade honom i håret, Karl hade tränats av honom förra våren. Med ens ville Gangulf, Gisle, Geir och Karl följa med hem till Soland. Finnvid sa att de var fria att göra vad de ville, men att han skulle sakna dem. Ni lämnar tomrum efter er, sa han. Bara fyra platser, sa Gisle. Jag menar, här, sa Finnvid och tog sig över bröstet. Vi gästar dig gärna, sa Gangulf. Vi vet var du bor. Se bara upp för stigmän, sa Finnvid och blinkade. Samt varg. Då får vi färdas med fränder. Ja, det gjorde ni redan. Grr, sa Gisle. De tog farväl av varandra. Gangulf, Gisle, Geir och Karl följde Finnvids fartyg med blicken när den rodde vidare åt väster. Själva rodde de nu åt norr. Det hade medans blivit trångt ombord på Ragnars båt.